Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Capital in the 21st Century är en sakprosa om ekonomi, historia och ojämlikhet skriven av den franske ekonomen Thomas Piketty. Boken undersöker hur kapital, förmögenhet och inkomster har fördelats över tid i bland annat Europa och USA med hjälp av mycket lång historisk data. Syftet är att visa varför ojämlikhet inte bara är en tillfällig följd av modern tillväxt, utan något som ofta växer fram igen när avkastningen på kapital är högre än ekonomins tillväxt. Piketty kombinerar ekonomisk teori med historiska exempel och gör därmed boken till både en forskningsöversikt och ett politiskt inlägg. För läsaren blir den ett försök att förstbar för vissa perioder som efterkrigstiden i Europa stack ut som ovanligt jämlika och varför sedana perioder inte kan tas för givna. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Pikettys huvudidé att kapital växer snabbare än ekonomin, bokens mest kända idé är relationen mellan avkastningen per kapital och den ekonomiska tillväxten. När avkastningen per kapital, alltså under lång tid, är högre än tillväxttakten, alltså G för det som redan äger tillgångar en starkare position än det som främst lever på arbete. Det betyder att förmögenheter tenderar att växa snabbare än löner och produktion i stort. Piketty använder detta som en grundläggande förklaring till varför ojämlikhet kan först ökas över generationer. Poängen är inte att varje enskilt ör följer samma mönster, utan att den långsiktiga riktningen i kapitalistiska ekonomier ofta lutar mot koncentration av rikedom. Det gör boken till en kritik av idén att marknaden automatiskt skapar balans. Istället visar Piketty att förmögenhetsutveckling måste först oss som en historisk process där ägande, arv och avkastning spelar avgörande roller. För det andra, den historiska metoden, från Setsam och Tålet till modern tid, en av bokens stora styrkor är dess historiska bredd. Piketty bygger argumentet på statistik från flera länder och över mycket lång tid, snarare än på kortsiktiga konjunkturer. Det gör att han kan jämföra 1100-talets Europa, industrialiseringens epok, världskrigen och den moderna välfärdsstaten. Genom att göra det syns att dagens nivåer av ojämlikhet inte är helt nya utan påminner om äldre samhällen där stora förmögenheter gick i arv och gav politiskt inflytande. Samtidigt visar materialet att historien inte är rak. Krig, inflation, skatter och politiska reformer förändrade förutsättningarna kraftigt under 1700-talet. Det är viktigt i svensk kontext också eftersom efterkrigstiden i Sverige ofta ses som ett exempel på hur starka institutioner och progressiv politik kunde dämpa skillnader. Pikettys metod gör därför ekonomisk ojämlikhet till en fråga om historiska skiften, inte bara om dagens marknadspriser. För det tredje, arv, förmögenhetskoncentration och det moderna klassamhället, boken lägger stor vikt vid hur arv formar ekonomiska hierarkier. När kapitalavkastning, portföljförvaltning och ägande ger stora vinster till de som redan har kapital, blir familjeförmögenheter allt viktigare. Det innebär att individens startpunkt får större betydelse än många vill tro i en renodlad marknadsekonomi. Piketty beskriver hur detta skapar ett slags nytt patrimonialt samhälle, där rikedom i hög grad bevaras inom släkter snarare än skapas på nytt genom arbete. Det är en central skillnad mellan inkomster från lön och inkomster från kapital. För läsaren blir det tydligt att ojämlikhet inte bara handlar om hur mycket folk tjänar, utan om vem som äger mark, bostäder, företag och finansiella tillgångar. I svenska termer gör det att tänka på hur bostadsägande, arv och generationsskillnader påverkar livschanser över tid. Pikettys analys gör alltså klassamhället mer långsiktigt och mer förmögenhetsbaserat än många samtida debatter brukar erkänna. För det fjärde, efterkrigstidens jämlikhet som historiskt undantag, Piketty är noga med att förklara varför mitten av 1100-talet såg ovanligt jämlik ut. Han menar att världskrigen först ödde stora kapitalvärden, förändrade maktbalansen och gjorde det möjligt för nya skatte- och välfärdssystem att växa fram. I flera västländer, också i Europa och Norden, sammanföll detta med stark tillväxt, utbyggd utbildning och bredare sociala reformer. Resultatet blev en period där lönerna växte snabbare och där koncentrationen av rikedom delvis bromsades. Men för Piketty var detta inte bevis på att kapitalismen och naturen blivit mer rättvis. Snarare var det ett undantag som skapades av exceptionella historiska förhållanden. Piketty säger i praktiken att sådana balanser kräver politik, institutioner och långsiktiga beslut, inte bara ekonomisk utveckling i sig. Slutligen skatter, demokrati och politiska svar på ojämlikheten. Boken är inte bara en diagnos utan också ett politiskt förslag. Piketty argumenterar för att extrema förmögenhetsklyftor kan hota demokratin eftersom rikedom också ger inflytande över medier, företag, marknader och politiska processer. Därför förespråkar han kraftigt progressiva skatter, särskilt på kapital och stora förmögenheter, som ett sätt att bromsa koncentrationen. Han ser beskattning som ett verktyg för att göra kapitalismen mer stabil och förenlig med demokratiska värden. Samtidigt är han inte naiv om lösningarna. Han vet att internationell samordning är svår och att skattepolitik måste kombineras med utbildning, institutioner och öppen samhällsdebatt. Det gör boken särskilt användbar för lösare som vill först på den ekonomiska politikens gränser och möjligheter. I svensk debatt passar detta väl in i diskussioner om välfärdsstat, skattesystem och fördelningspolitik. Pikettys poäng är att ojämlikhet inte är ödesbestämd, men att den heller inte försvinner av sig själv. Sammanfattningsvis, Capital in the 21st Century passar bäst för lösare som vill först ekonomi som historia, politik och makt, inte bara som siffror och modeller. Den är särskilt relevant för ekonomistudenter, samhällsintresserade lösare, beslutsfattare och alla som vill följa debatten om förmögenhet, arv och fördelning med större precision. Den praktiska vinsten med boken är att den ger ett språk för att tala om ojämlikhet på ett mer strukturellt sätt, där man ser hur kapitalavkastning, arv och institutioner samverkar. Den intellektuella vinsten är kanske ännu större eftersom boken tvingar lösaren att tänka i långa historiska linjer och inte nöja sig med kortsiktiga förklaringar. Det som skiljer den från många andra böcker i samma genre är just den ovanliga kombinationen av stor datamängd, historisk bredd och tydlig politisk slutsats. För den som vill förstå kapitalismens långsiktiga logik är detta en av de mest inflytelserika ekonomiböckerna i modern tid. Om du vill stödja Thomas Piketty, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!